Värvet görs i samarbete med Acast.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror det var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison, ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Otroligt. Yes. Tack. Ny vignett, äntligen.
Som du har längtat.
I underhållningsvärlden finns nog ingen komiker som i modern tid varit mer nyskapande än Andy Kaufman, död 1984. Någon som fullständigt bortsåg från vad som ansågs vara comedy och som gick en helt egen väg. Om en stund ska ett tidigt framträdande med Henrik Nyblom avhandlas. Det när han gick upp på scen och åt sill. Mer Kaufman än så blir det nog inte i det här landet. Men där Kaufman ofta kanske inte ens var rolig utan mer kufisk och nyskapande just, är Nyblom alltid det. Förtärandet av senapsill har aldrig varken förr eller senare fått en publik att vika sig dubbel. I höst ser du honom troligen i Bäst i test i tv igen och Längs vägarna med Magnus Bettner, men redan nu Värvet avsnitt 580. Henrik Nyblom. Det här är lite meta, Henrik, men när jag skriver intron till Värvet så hamnar jag väldigt ofta i så här, okej, hur ska jag skriva att den här personen gör massa olika saker? Och då hamnar jag i ord som så här, tusenkonstnär, modern artist har jag sagt väldigt många gånger. Det betyder egentligen att det är en artist som också gör tv och är influencer. Många järn i elden återkommer jag också till. Nu är ju du lite kanske låst i folks huvuden som komiker, men det känns också som att du är så jäkla lös.
Ja, det är verkligen, det stämmer nog bra. Jag är ju svårt också att definiera mig själv vad jag egentligen är. Allting är väl något sånt här försök på, jag vet inte, slitet uttryck, men liksom så här, fly ifrån mig själv samtidigt, för men bara lust, allting är så här luststyrt att inte må dåligt liksom. Så då, om uttrycket är liksom att måla eller stå på en scen eller spela musik eller vad som helst, så länge jag liksom slipper vara i verkligheten på något sätt. Det låter så jävla dumt, men så är det liksom. Jag gillar liksom inte vara i en situation som är liksom innefattar för mycket känslor i sig själv, alltså, för då hamnar man nästan i ett typ så här, allt är meningslöst. Förstår du vad jag menar? Att man kollar på sådana här program som Kosmos och sånt, och så inser man, man bara säger, ja, vi är här en mikrosekund i livet och ingenting, allting är konformistiskt, allting är liksom uppstyrt och vi tror att vi är fyller någon sorts funktion, men det är liksom bara hittepå egentligen. Och istället då känner jag bara så här, men fan, bara följa hjärtat ibland och bara slippa det där. För att annars blir man ju bara deprimerad. Jag vet inte fan.
Men samtidigt så tänker jag mig att det är väl kanske det som är verkligheten. Jag menar, mina kanske främsta så här kreativa rus inom citationstecken, det blir antingen om jag sitter här och har något musikprogram eller liksom något projekt i Logic, eller att jag står på scen när, kanske framförallt impro, det, för då är man så himla lite i huvudet tycker jag.
Ja, men exakt, då är det, sker det bara per benmärg liksom, impuls.
Och då är man i liksom nuet, och då på något sätt så är man väl som mest levande och då
verkligen
verklig. Det känns också som att du har ju, om du nu har det här lite lösa förhållandet till ditt konstnärskap. Nu, det lät ju väldigt pretentiöst, men vi kanske kan låta det vara.
Ah, ja.
Ser du det som att du har liksom letat dig fram till det här? För i min värld så jobbade du ju mycket bakom kameran också så där, innan du klev fram kanske.
Ja, men alltså så här, allting, det här låter ju så skitnär, men så här, det har ju varit sökande hela tiden, alltså sen jag var, jag vet inte, var liten och bara hamnade i situationer. Allting, jag tycker att allting känns så jävla kul att göra, bara en, jag bara får lära mig något nytt och uttrycka mig i det. Så att ena sekunden så, jag vet inte om det är liksom olika skov man hamnar i, så att ena sekunden så är det väl att typ så här, fan vad roligt det är liksom att göra CGI-effekter, så gör man någon film i det där liksom. Ja, men säg musik, och så sen det kan man snöa in på vad fan, typ så här reggae. Så vill man göra en reggae-låt. Det är väl det som är så jävla fördel med att hamna in i komiken till slut. Då kan man rättfärdiga och liksom göra liksom trams. Det finns flykt ifrån en sån, sorts ja, men en skitnödighet i det. Alltså, och jag kan älska sådana som är liksom stringenta i sin musik, eller så konstnärskap, och liksom göra exakt samma sak. Men jag har väldigt svårt för att vara en sån person som bara till så här: okej, okay, nu ska jag bara köra liksom one string guitar och göra 14 skivor och det ska mixas på precis samma sätt. Jag vill liksom bara gå efter dagsformen. Och jag tänker det där att som man är som människa, oavsett vad du är för karaktär, det är alltid du. Och du skulle intervjua mig här och jag var någon annan figur och jag skulle prata liksom så här hela tiden, så skulle det ändå vara jag. Mm. Alltså vi jagar så jävla mycket just nu, bara så här, vem är den äkta personen? Men så här, fan, vem du än är, vad du än spelar för roll, så är det alltid du. Ja, men om äkta är att vara transparent, då kanske man forcerar sig till att vara transparent för att det är äkta just för stunden.
Något slags Stjärnorna på slottet transparens.
Exakt, mm. Exakt, en filtrerad äkta häst. Det är ju liksom Stjärnorna på slottet är ju, inte för att slänga dem under bussen, men det är ju också alltså så här, det är spelat det med. Det är liksom, de vet ju att det är kameror runt omkring. Det är ingen som är liksom helt transparent och säger bara så här: hallå, vad fan, det är en kamera här. Det här är ju också weird på något sätt. Vi sitter och pratar med mikrofoner med varandra. Det är ju liksom, och jag filtrerar väl mig vad jag ska säga också. Jag ska försöka inte filtrera mig. Nu ska jag vara helt transparent. Nu kör vi.
Otroligt. Får jag vara supertransparent och säga... har precis börjat käka en riktig jävla tjottablängar. Eller så hög är den nog inte. För man kan äta 70 milligram och jag äter 30. Men av ADHD-medicin. De första timmarna efter att jag har tagit den, då blir min ADHD 65 gånger värre. Fördelen... Och då kan vi tycka så här, varför tar du den då? Men fördelen är att jag har ADHD mycket längre på dagen.
Ah.
Istället för att ramla ihop som en liten trasa efter.
Ja, men fan. Whatever rocks your boat. Och liksom experimentera med sin kropp. Och fan, allting går att klippa som du känner dig liksom i det. Kör på bara.
Tack,
fan,
Henrik.
Det där är hur lugnt som helst.
Och jag, för jag kom på en sak i ditt svar där när du sa att du tittar på ett program om rymden och inser att hur meningslöst allt är.
Ah, ja.
Så samtidigt så tänker jag, jag har ju alltid tänkt på dig som ett unikum. Alltså, det tror jag de flesta gör. Alltså att du ändå kommer med någonting nytt till stand-up-branschen och sådär. Har det varit viktigt för dig att göra någonting eget?
Ja, men jag vet inte, alltså,
eller har det varit viktigt för dig att vara unik, kanske jag ska säga bara.
Nej, men jag tror nog att det är liksom inget forcerat i att försöka vara unik i det. Jag försöker bara så här, trivas med det på något sätt. Jag minns jag hade hållit på med stand-up ett tag och jag gjorde jävligt mycket så här weird grej på scenen och sånt. Du var ju där på Anders och Nisses.
Vi ska komma till det så småningom, men jag tänkte att vi skulle sluta där.
Men mycket sånt och liksom, sen när jag hade hållit på ett par år så kände jag bara så här att alla sa till så här, det du gör är inte riktigt stand-up och det där, liksom, så att man inte riktigt kom med in i gänget. Kan du känna ibland. Och då nästan som att man försökte hitta vägen i vad är stand-up och sånt och göra det på det sättet. Och då minns jag Al Pitcher sa till mig också, som var schysst, och han bara säger, Henrik, you're pretending doing stand-up. Det vet som att jag gjorde en sorts karaktär i att göra stand-up för att rättfärdiga mig själv för att göra stand-up. Så att det är nog liksom inte någon sorts jakt egentligen på att försöka göra något annorlunda. Det är nog bara liksom så här, jag är lite blåst i att fatta exakt hur det är, så jag försöker göra det på mitt egna sätt och då blir det liksom, då kan det bli lite konstigt ibland utifrån sätt, men det försöker göra det med liksom, göra det jag mår bra i det.
Får jag dra en liknelse från mitt eget liv?
Ja, shoot.
1998 typ så fick jag erbjudande om att jobba med Absolut Vodka. Vi skulle göra en sommarguide och jag var krogredaktör på Nöjesguiden. Så det låg liksom nära till hands. Och då fick jag för första gången kliva in på en reklambyrå och säga så här, wow, fan, alla har Prada från topp till tå och alla har liksom senaste MacBooken. Jag sitter på Nöjesguiden och fakturerar 3 och 5 i månaden i vanliga fall. Det här är min grej. Jag ska in i den här världen. Men då vägrade jag liksom att gå bergs som alla andra reklamare. Så det tog ju mig liksom 10 år. Liksom hade jag bara suttit av 1,5 år på bergs, då hade det gått otroligt mycket snabbare. Men jag skulle på något sätt göra det på mitt eget sätt.
Kan man säga att du har gjort lite samma resa fast med stand-up?
Ja, men verkligen att man försöker, man hittar sin egna väg i det. Så är det väl med allting, att man försöker. Det är en lång väg att gå, att liksom så här, för att du får räkna ut felen själv. Liksom om du går i en konstskola, som fan, det är ju superbra att gå i konstskola och sånt. Då får du förklarat för dig varför linjerna är liksom fel, eller hur, om vi ser om du ritar porträtt, så får, är det någon som kommer och säger bara så där ska du absolut inte göra linjerna, det blir väldigt mycket fel. Men däremot sitter du själv och målar linjerna om och om igen, så ser du liksom, då känner du vad linjerna är, gör fel, alltså vart de ligger fel. Och till slut så liksom du tävlar mot dig själv, vad man kan säga, på det här sättet. Så att det tar längre tid, men du övar ju upp ditt egna öga, eller egna liksom, ditt egna öra, om det har med musik att göra, att liksom ja, men så här kan du, så känner väl du säkert också när du håller på med musik, att man bara man spelar in någonting och så känner man bara så här, fan, det här gillar jag ändå, det här soundet, det är något gött med det här. Fast sen så börjar man jämföra med andra och bara så här, oh, vad hade den här personen sagt när jag lyssnade på det där? Vad skulle den där tycka? Liksom, man blir jävligt osäker i sig själv. Trots att bara så här, fan, det här är något som jag gillar som är unikt. Men så börjar man bara så här, ah, men vad hade Jocke Åhlund sagt om han hade lyssnat på det här? Han hade säkert tyckt att det är piss. Och så, ja, du vet, så att man blir jävligt osäker i sitt skapande på det där. Alltså, men jag vet inte om det där var bra svar i det där, men...
Nej, men
förstår jag tänker.
Ja, absolut, men det är ju också, jag menar, för det du, alltså den känslan som jag har fått liksom när vi har mötts och jag har sett dig uppträda och så där. Det har ju varit just det här att okej, han tänker inte göra det på det gammaldags sättet, så att säga. Och din special rimmar ju väldigt väl med det. Det är liksom, ja, men den är väldigt eklektisk. Ah. Det är låtar liksom. Och det är så jävla svår grej att hålla på med humor och musik och kombinera dem. Och du gör det på ett jävligt härligt sätt.
Vad snäll du är.
Problemet med låtar och humor, det är så här, om man kollar på Robban Broberg till exempel då kanske, som ligger nära till hans att tänka på. Hans låtar var ju alltid 300 gånger för långa.
Liksom. Ah, ja, så inåt helvete. Det var lite för ordvitsigt. Och...
Ja.
Vi ska faktiskt ut idag, mitt lilla fejs och jag. Alla dubbelhakorna, näsan och kinderna. Munnen här och håret där, ögon och öron, ja. Vi ska faktiskt ut idag, mitt lilla fejs och jag.
Jag tänker att inom all musik att det finns liksom... Det finns en humor, en blinkning i det, fast ibland när det blir lite så här ren och skär humormusik, då kan det bli så jävla pajigt liksom. Då blir det, självklart så håller jag ju på med det själv, liksom så här, att man vill ju att folk ska skratta. Men sen så är det oftast åskådare och recensenter som gör det liksom, försöker hitta det seriösa i det. Men i Sverige så är det, vi vill ha en väldigt tydlighet. Någon måste säga till oss, vi är väldigt mycket för kontextualisera i Sverige. Att man, någon säger bara så här, det här är fruktansvärt. Det är nästan som, det finns ju den storyn om inredning i Sverige. Att förr i tiden, om det var till så här 40-talet eller 50-talet, när det kom hem liksom statligt anställda hem till Sverige som ställde fram vaser för hemmafruar. Så ställde de upp två vaser och så sa de, den ena här är gräslig, den andra är fin. Vilken är gräslig och vilken fin? Och så kanske de pekade och sa så här, den där är fin. Och så sa det myndighetsman, så här, nej, det här är den gräsliga. För att man skulle lära sig vad som var fin inredning. Så att vi är liksom, vi har det inbyggt i oss, och vi har lärt oss vad som är rätt och vad som är fel. Och så fort något sticker ut, då blir det liksom en otrygghet.
Men alltså, det här är ju första gången jag hör det här. Det verkar ju jättemärkligt att vi la skattepengar på att lära hemmafruar vilka krukväxter som är fulla.
Ja, men det är väl det där byggare svenska folkhemmet liksom. Vad som är, jag vet inte fan varför man gjorde det, men det är väl för att passa in. Alltså det är ju så, de flesta känner att man vill inte vara utanför gruppen. Alltså det är väl, annars hade väl, jag vet inte, alltså... Hur, trots att man kanske känns lite så här flippig i det, så har jag fan mig, jag strumpor, skor och kalsonger liksom. Men skulle jag vara riktigt flippig, då hade jag liksom inte haft liksom byxor på mig.
Nej, visst. Men, och det finns väl tillfällen när du gärna tar av dem också?
Ja, ja, ja. Mm. Så fort jag får chansen. Men det blir folk bara arga.
Mm.
Då blir folk besvikna.
Nu vet jag inte riktigt hur fan vi hamnade här.
Nej, men vet man aldrig. Alltså, det spinner vidare.
Men du, stack du liksom ut redan i Skara?
Ja, men det gjorde jag nog. Alltså så här, retrospektivt.
När odlade du skägget? Var det trean, fyran?
Så fort jag kunde få liksom skäggväxt. Jag tror när det var för att brorsan hela tiden tyckte att det var så häftigt med skägg. Så att så fort man kunde få skägg så skaffar man väl det. Men det började
åt
väl
med ölgäst också.
Vad är ölgäst?
Kommer kom inte ihåg det. Det var, så här, det var någon, något kosttillskott helt enkelt, som skulle förbättra det där på något sätt.
Jag tror, alltså, inte käkat öljäst, men någonting är att man började raka på lisongerna väldigt mycket på så här, gymnasiet, för att det fanns någon sån snack om att så här, raka det, då växer det ut. Och sen så i det där vill man någonting ibland, alltså det här är ju, jag är väldigt inte så spiritualistisk utav mig, men ibland kan det vara att så här, fan vill du någonting väldigt mycket så händer det, och så var det, jag fick skägg rätt så tidigt, eller polisonger och mustasch och sånt, och alltid lekt med det, jag ser ju mig själv inte som en så här, en skäggig figur som är med i sådana så här Instagram-grupper som bara high-fivar andra gubbar med skägg liksom, som det finns gott om, men jag tycker det är kul att leka runt med, och sen så ibland så, du vet, så här, drar jag av det. Jag minns senaste gången jag drog av det, för då snöade jag in på att man skulle göra så här ansiktsmasker och hålla på med så här liquid latex och sådana saker. Så då bara satt jag liksom i någon vecka och köpte på mig allt sånt där och satt hemma och gjorde egna masker.
Men, och då gick du inte ut, för folk skulle inte ha känt igen dig, eller?
Nej, det där är lugnt. Alltså, så här. Men jag minns, jag gjorde något gig då med Nisse Hallberg och... Och så först, vi körde någon sån double act, och så blev det inte så kul när vi körde. Och då sa Nisse så här: fan, det var roligare när du hade skägg alltså. Och du vet, det gjorde så jävla, du vet. Och då fick jag den nojan, och då tog vi någon paus, och sen gick upp på scenen, och du vet, det var som att det blev energi i det. Och då blev det kul efteråt. Men man blir ju nojig i att man har en sån usp i att bara säga, ja men det här är den skäggiga komiken. Fan, då vill man ju bara dra av det.
Det kan jag förstå. Mm. Men berätta då.
Ja, just det, barndom.
Hur var det där? Hur stack det ut?
Nej, men jag har nog alltid gjort bara så, fan, jag har haft lust att göra. Alltså, jag gick i femma, alltså, du vet, snöade man in på att vara så här syntare bara för att jag köpte Depeche Mods Dance Speaks and Spell, men då åkte till Myrorna, eller det var Kupan hette det, Skara, och köpte någon sån skinnrock och började måla med svart under ögonen, och det var väl typ i några veckor man körde det, och sen helt plötsligt man surfade. Alltså du vet, allting som bara var suget i det, så att det blir liksom som att man var liksom skitso redan då.
Mm.
Så att, jag vet inte, återigen, ingen stringent stil, men bara allting som jag kände för. Det var som att jag liksom skådespelade hela tiden, fast om du skulle prata med dem som jag växte upp med, alltså, det är ju jag. Alltså det är inte så att de bara säger, ena dagen var han på det här sättet. Det var alltid liksom jaget i det.
Mm.
Det var liksom, jag hade ju inte liksom, inte nördat ner mig i liksom hur man skulle bete sig som syntare. Jag tyckte bara att det var gött att ha en sån Gestapo-rock och glida runt i.
Men det här är ju ändå liksom, det här är ju typ slutet av 90-talet. Du måste...
Eller... Ah, ja, synten var död.
Nej, men jag tänkte, ja, det lägger jag ingen värdering i, men jag tänker ändå att det borde ha funnits liksom, det här är ju internets, i för sig, linda då kanske, men, ah, men typ ZTV, MTV och sånt, det fanns väl även i Skara, eller?
Ja, fan, vi hade inte det när jag växte upp. Jag hade ettan, tvåan, fyran och liksom, och mest bara liksom kollade på film. Det var ju också, jag var ju väldigt mycket inomhusbarn och kollade väldigt, väldigt mycket på film och mycket VHS-filmer. Och fy fan. Och min farfar fick spela in, så de hade ju liksom så här femman och sånt. Han fick spela in det och även spela in reklamen, så jag tyckte det var så brist på något weird i det där, så att reklamerna. Men sen så, du vet, så här, spelade vi in mycket. Det var ju liksom härligt när vi skaffade så kamera själv och sånt. Du vet, började filma och göra liksom egna filmer och sketch och sånt. Jag minns, du vet, så här, vad kan jag varit då, så här 13 år, så jag kommer fortfarande ihåg det där. Vi gjorde typ så här. Mina brorsor fick hjälpa till, men att vi, det här låter så jävla sjukt, men att vi gjorde typ så här en, Vi gjorde en trailer till en erotisk film då jag hade rollen i. Men alltså så här trailer bara så här, ah, vill du se mig naken? Och du vet att jag höll på liksom så, och du vet, sexualisera mig själv. Kanske till och med 12 års ålder liksom. Men som humor, och du vet, vi tyckte att det var så kul att det var klippt, att jumpcutta oss dåligt i det. Och det här var ju innan liksom, man kunde klippa på datorn, så vi satt och klippte i liksom DV-kamerorna.
Men det känns problematiskt att man gör det som tolvåring.
Oerhört.
Varför visste du ens att det fanns erotisk film i 12 års ålder, undrar man ju.
Nej, men det var nog bara också magkänslig, att man tyckte att det var kul i det. Jag vet inte, vi kollade ju mycket på annan sorts film som gick på TV, så att man fattar väl att det, men inte så här mycket porr och sånt, det fanns väl inte att tillgodose. Vi var ju fortfarande i den tiden då man bara hittar porrtidningar i skogen, som är ett så klassiskt Johan Glans grej.
Ja, men det gjorde man ju.
Ja, att det låg, fan vad konstigt att gubbar gick ut och ronka i skogen då alltså.
Ja, men vad skulle de göra?
De skulle gå vara hemma, tror jag, eller bara ha det på toaletten eller sånt.
Jo, men då upptäcker ju frugan det. Måste väl vara det.
Vad gör du inne på toan i 3 minuter? Ja. Ja, inget!
Alltså ska man, men så ska man gömma den där porrtidningen för sin fru då. Liksom, hon har ju koll på allt. Hon har ju koll överallt. Så kan inte gömma den liksom i badrummet, för där kommer hon städa.
Fy fan vad kassade de gubbarna var, svart. Alltså.
Ja, jag vet inte exakt hur det går till. Det kanske också, har du tänkt tanken att det kanske var så, nej det här är en konstig tanke, men att det var så de distribuerades.
Att de slängde ut i skogen först, exakt. Att det var liksom FIB-aktuellt och de bara slängde det i skogen. Ja. Och lockade ut gubbar, att det var typ någon sån så här statlig grej, för att de kände bara så här, fan folk måste komma mer ut i naturen. Hur får vi ut äldre män? Och någon gubbe bara på det mötet bara, ja man slänger ut pörtinjär i skogen, då kanske man får ut dem. Bara så här, ja det där är fan bra, vi behöver mer. Det är så att, för att förstöra urbaniseringen.
Ja, där har vi något. Men jag får liksom känslan av så här, för du, alltså din mamma återkommer så himla mycket liksom i, ja men i din stand-up och i ditt liv, verkar det som.
Ja, alltså hon är ju guld. Det är
och det, liksom båda dina föräldrar förekommer, men det ger mig intrycket av att du kommer från ett väldigt tryggt och kärleksfullt hem. Är det,
ja,
är det korrekt?
Alltså, ja men de är ju, ja men väldigt tryggt och som du säger kärsfullt, alltså hur goa som helst. Morsan är väl typ så här, vad ska man säga, med humor, med surrealism och liksom weirdness och sånt, att så här, hon gick ju med Monty Python filmer och sånt och bara så här, det här är roligt. Och du vet Peter Sellers och sånt, köpte du vet så här, när man åkte iväg på liksom, du vet så här, på sommarlov och sånt, istället för att köpa sig kanske såna tråkiga tidningar, så där Bamse och sånt, så kanske man borde ha fått den i den åldern. Men hon köpte liksom Mad-tidningar för att hon själv tyckte att Mad var kul och liksom som i det konsumering och liksom väldigt liksom så här, de är konstintresserade och musikintresserade och liksom alltid, du vet, trots att liksom jag kanske inte sjunger så bra, liksom är så duktig på mål och sånt, att bara så här, bara att man gör det är liksom väldigt uppskattning. Det är aldrig att någon, varken morsan eller farsan, har sagt till en att bara så här, oh, det där är fult och du sjunger dåligt och du är otajt och liksom sånt. Alltid fan bara uppskattat det, och det är väldigt tacksam för. Och det är jag fortfarande i med andra människor också, att det är så här, fan, jag tycker att alla kan sjunga och alla kan spela och liksom alla kan måla, bara folk får uttrycka sig. Men det är, jag kan ha väldigt svårt för människor som liksom ska försöka hitta fel i saker, som är väldigt lätt att göra, fan. Liksom jagar, du vet, om du målar en teckning och så ska man sitta och bara säga, nej, din näsan blir fel, bara, men fan, du ser väl vad det är, alltså. Så att,
i mitt fall förmodligen inte, men
jo, ja. Jag tror det, alltså, du vet, för att man jämför sig med sådana som är, du har varit på något konstmuseum och så sett bara sådana som har lagt ner 100 miljoner timmar i det, och så känner du bara så här, fan vad dåliga. Men det som du målar, det är bara du som kan göra det, det är bara du som kan uttrycka det, oavsett om det är en streckgubbe, så kan du måla liksom vad som helst, eller hur du spelar gitarr, du spelar på ditt sätt. Och som man säger, nu i AI-tider så kan ju fan, AI bygger bara efter det som är liksom det bästa, så att fan, det sämsta är det nya bästa. Mm. Jag vet, fan, det är luddigt.
Men vad blev det förresten av, alltså, två frågor igen. Vad blev det av dina bröder och vad jobbade dina föräldrar med?
Farsan, gammal tandläkare är han, på landstinget. Så, ingen så privatklinik eller något sånt. Alltså det är ju klassiker att säga om farsan. Att så här, så jag träffade nu när jag var i Ängelholm och var på någon så här second hand affär och så var det bara... Är det Mats Nyblom's pöjk? Bara så, ja, det. Ja, du måste hälsa till Mats. Han var så snäll. Och det är väldigt fint. Jag tycker, alltså, just den här... Farsan har alltid varit alltså, snäll och reko. Och liksom, jag minns typ så här, som också vi typ så här... Då kanske var så 15-årsåldern skulle göra något gig. Och så ställdes det gigget in. Då spelade band. Och så ställdes det in och så skrev de i utskicket. Här, Henrik kommer inte spela på gigget för att han har fått jobb. Och då hade jag fått något sommarjobb. Och då blev jag så jävla sur att han skulle göra ner mig. Och du vet, skrev ett långt mejl. Och du vet, min farsa bara så här, är det ens värt att ta den här konflikten? Mm. Det här, du kommer, det blir bara bråk. Strunta i det. Så att, det är väldigt fint i det där att hans... liksom inte handlar i affekt. Det är...
impulskontroll.
Ja.
Men det, har du ärvt den verkligen?
Men ibland så tänker jag på honom att man bara skulle vara bättre. Så att världens snällaste och gulligaste liksom alltid hjälpt till med allt. Och morsan är gammal, alltså så här, sjuksköterska, jobbat liksom så här, med på jourcentral och liksom hemtjänst och sånt med distriktsköterska. Allt sånt och liksom också väldigt omsorgsfull och glad. Liksom väldigt fin. Och brorsan, äldsta brorsan, ingenjör. Och andra brorsan jobbar på Jula nu som någon sorts chef, mellanchef eller vad det nu är. Så att ena brorsan stack ifrån stan, den andra är kvar i stan. Men också, de är också bra kompisar liksom.
Hur var Skara att växa upp i då på 90-talet typ?
Om det var, alltså... Det är så svårt. Jag vet ju inget annat än Skara. Alltså, det är först när man kommer till andra städer man fattar att liksom, så här, det kanske var lite weird. Vi alla umgicks med alla. Liksom, om man startade ett band i Skara, då var det liksom någon som hade en sån yxgitarr och någon som liksom lyssnade på Toto. Det, återigen, det fanns ingen stringens. Och liksom, alla samhällsklasser var ju liksom... Det var ingen som var till så här, det där de rika, det där de fattiga. Det är liksom, alla var bara tillsammans och så var det liksom hur det var som personlighet. Så att,
förlåt, men det där tror jag är en småstadsgrej. För jag var jätte... Jag var liksom, jag hade nog gått ut gymnasiet innan jag förstod liksom vilken klasstillhörighet mina gamla klasskompisar hade haft.
Ja, men exakt. Det är jävligt fint i det där. Och liksom, man tänker inte på liksom så här, vilka länder de kommer ifrån eller något sånt. Det fanns liksom inte heller liksom... På samma sätt som man fattar att liksom så här, andra skolor har haft. Liksom, det fanns inte liksom, kanske supermycket att göra i Skara. Att det liksom inte finns badplats. Och liksom, så, men fan, jag har fortfarande asmycket kompisar kvar ifrån Skara. Liksom. Alltså så här, varje år åker vi liksom till Italien med så här kompisgäng. Och då är vi liksom så här 20 pers. Mer eller mindre. Så att, fan, de... Det som är väldigt skönt med Skara, så jag tycker det är liksom så här, superkraften där är liksom att man ska ha sköj. Det är liksom den grejen att man bara ska ha roligt med varandra. Liksom, det spelar liksom ingen roll vad du har för liksom så här, vad du jobbar med eller liksom hur du ser ut eller liksom vart du kommer ifrån. Bara liksom så här, fan, är du rolig och liksom schysst att umgås med, så är det liksom styrkan. Och det tycker jag är väldigt fint med Skara, att det liksom bygger väldigt mycket på hur du är som person. Mm. Så att alla får liksom vara med på något sätt.
Men var du rolig tidigt?
Ja, men det är nog svårt att säga, för att alla i Skara är ju sköj. Jag vet, jag har ju alltid sett, jag har ju alltid fuskat mig runt genom att använda mig utav humorn kanske. Eller liksom så här, att det är ju ett sätt att slarva, är ju liksom att sköja till istället. Det är ju enklare att göra en sköjelåt För då kan man vara lite rough around the edges jämfört med att typ, så här, ska du göra liksom, en sonat, så finns det liksom regler. Men det är väl det som är friheten med liksom, att tramsa, är ju att du kan liksom, ja, men du kan göra det på ditt egna sätt.
Liksom. Ja, det där, jag är lite nyfiken på det. Men var liksom humor och musik, var det fort, alltså var, skulle, redan från början skulle de två förenas i din värld?
Nej, det skulle nog verkligen inte. Alltså så här, upp mot när man började liksom så här, spela musik på, med, i liksom band och sånt, då kommer det mer, alltså eftersom man är liksom infantil, så är, tar man det på ett sånt jävla stort allvar. Mm. Att man tycker att humor och musik absolut inte ska sitta ihop. Och så höll jag på liksom fram till liksom nästan så här, 23 års ålder, att man liksom tog det väldigt, väldigt, väldigt allvarligt. Mm.
För det var, tanken var väl ändå att du skulle bli rockstjärna?
Ja, det var ju drömmen. Alltså, jag spelade, alltså så här, det var det enda som var i livet, att vara i replokalerna. Liksom, sticka därifrån skolan och liksom skolka från skolan för att hänga i replokalen. Men jag tror att jag var för kass. Jag fattade liksom inte. Alla andra, liksom, jag vet inte. När man hör andras historier nu när man har bott i Stockholm och sånt, är liksom att det har bara funkat för dem. Men liksom så här, det är ju fan dog days hela tiden att liksom så här, gjort såna rötna gig. Men fan, det har varit kul hela tiden. Nu när jag ser tillbaka på det, fan, det var den roligaste perioden. Men att hålla på och misslyckas.
Samtidigt så har du ju någonstans i någon intervju som, av de tusentals jag har lyssnat på med dig, har du ju liksom berättat att ja, men, det kanske har hänt att man har varit med i ett band och så splittras ni och så visar det sig att det var bara du som splittrades och de andra fortsatte.
Ja. Så har det varit liksom så här, när vi var, vad fan, Cyborg Pigeons, det var liksom, jag var nog väldigt, jag blir ju väldigt energisk i det och går in i det. Jag är ju sån som vill också bara säga, repa hur jävla mycket som helst, och liksom när folk skaffar liksom så här flickvänner eller något sånt, att jag blir nästan besviken på dem och liksom kan vara väldigt jobbig att ha att göra med i det där. Och liksom, och också det där att jag kan svänga mig från olika stilar som blir jobbigt att vara i ett band. Att bara säga, okej, nu ska vi köra liksom, vi ser då indiepop, och sen nästa dag så är det bara så här, nej, men nu ska vi köra fan krautrock. Mm.
Har ni hört reggaeton?
Ja, men det är exakt afrobeat. Ja. Nu, du vet, så här, så att det blir ju krångligt, och jag fattar att jag är en sån krånglig person för folk att vara med då, att liksom det, folk säger det, att det kan vara så jobbigt att hänga med i liksom tempot i det, att jag kan tycka ena saken ena dagen och sen, du vet, överger väldigt snabbt, och det blir krångligt för folk i ens närhet då när man är på det sättet. Så att var med, ja, så var det liksom, fan, jag bodde i London, så spelade vi i band där med, och då var det liksom, till en början när vi startade det här bandet, då var det väldigt mycket så här, då var jag inne på väldigt mycket att man skulle ha mask på sig, vi skulle inte synas på scen. Då var det liksom så här, första till så här, 30 giggen, då vägrade vi visa ansiktet. Då hade jag någon sån idé av att man skulle vara mytisk, man skulle inte göra några intervjuer och sånt. Du vet, för att man har idiotisk jävla självbild. Och
vad var det för masker?
Jag hade byggt masker själv, du vet, med så här gips, och du vet, gjorde så här, väldigt mycket så här Venetian, du vet, med långa näsor, lite så här The Knife-aktigt, du vet, så här. Men det var väldigt mycket att det skulle vara så här, ja, men jag kan fortfarande gilla de udda maskerna liksom, sen är det något så här jävligt läskigt i det.
Det är inte svårt med mixtativ och jättelång näsa.
Ja, det var krångligt som fan, och du vet, jag skulle stå och spela synt och hade någon jävla uggla på scenen, och du vet, jag krångla till det, och så sen så började det väl mer den här MGMT-soundet att komma och sånt, och så blev vi väl inspirerade av det där. Och då fick vi ändå så här bra manager och sånt. Vad heter han? Andy Ross heter han då. Så tyvärr har gått bort. Det var ju han som, det stora med honom var att han signade Blur en gång i tiden.
Okay, cool.
Och startade Food Records, som senare blev Rough Trade. Fast det var för att vi jobbade på liksom, i Camden, och jobbade i en bar där, så brukade han hänga, och så repade vi i källaren där, och så råkade han gå förbi, och så tyckte han väl att det var bra.
Hur hamnade du i London in the first place?
Oj, första gången flyttade typ så här, när jag var typ så här 18 eller något sånt, då var det väl att man hade väl någon sån, vad är det man säger, liksom en anglofilistisk bild utav det, att man trodde att det så här, fan, hela England skulle vara liksom så här, att alla skulle älska Beatles, och så kom man dit och så är det bara liksom så här fotbollshuliganer hela och så jobbade jag där i typ något halvår, men sen
hade du gått färdigt gymnasiet då?
Ja, då hade jag gått ut gymnasiet och så jobbade jag väl typ någon sommar på typ så här på plastfabriken. Alla i Skara jobbar på, det är liksom fabriken man jobbar på. Har du fast anställning i Skara, då har du lyckats på något sätt. Och det är liksom,
inte på Sommarland?
Det har jag också jobbat på. Malibu jobbade jag också över 5 somrar. Mm. Det var jävligt gött med. Det var också, off, älskade det. Men då, första gången var nog, ja men det var 18-årsåldern, och så sen så kom jag tillbaka, så vad fan gjorde jag då? Jag hade startat ett café med min brorsa i Skara. Jag hade ett café ett tag. Ett café när som, för att det var öppet lite när som. Det var också dumt att ha ett nischat café. Det skulle vara så här lite rock'n'roll-café. Man skulle kanske mer ha det brett, men det var också någon sommar där. Och så sen,
det gick ingen vidare då, eller?
Jo, men det gick bra, men man tröttnade ju liksom. Det också det som det sa farsan också, så här, ja, de 100 första mackorna är kul att göra. Mm. Och jag borde lyssna på honom, men det är verkligen så. De 100 första mackorna. Sen så är det liksom ett fängelse där med, var kvar. Men sen så var jag med om typ så här, ja, det är typ, ja, men det är en sån weird, alltså jag vet inte ens om jag pratat om det eller om jag ska prata om det, men så här.
Jag tror det ska det.
Men jag var med om en sån, det var i Skara, alltså, självklart allting har ju alltid varit liksom fest, det har ju varit hela tiden liksom runt omkring och liksom kröket och sånt liksom, och levt jävel. Men så var det väl typ när vi hade det café, vi hade sålt av det och kvar i Skara liksom musiken och sånt, det blev liksom så detsamma. Jag var väl typ så här, jag vet inte, 20 års ålder någonting. Men då var det typ en sån utekväll, så jag blev typ så här, jag blev rätt rejält typ misshandlad, och du vet så här, är det här, jag tycker det är svinjobbigt att prata om, men så att det var typ så här, ja, men blev så nedslaget så att du vet, höll på, jag vet inte, jag blev typ så här, höll på att dö och grejer. Eller jag vet inte fan, men jag blev rejält nedslagen.
Varför?
Jag vet inte, han gick väl bärsärkagång den killen eller något sånt. Vi skulle på efterfest och sen så råkade bara vara på stan, och så var det någon random tjumme som var liksom, jag vet inte, tog fel eller något sånt, jag vet inte fan. Men han var inte helt frisk liksom i det där. Men ja, men blir slagen med typ så järnrör, och du vet, åkte ner på marken, och du vet så här, jag kommer bara ihåg typ så här att jag låg på marken och du vet, helt, du vet, jag kommer ihåg så här, blodet rinner ner för ögonen, och vi fattar typ så här, det här är inte bra. Och så sen så du vet, fick en sån, du vet så här, bara spark i ansiktet, och sen sen helt däck, och liksom vaknade upp i typ ambulansen och liksom och sen åker till sjukhuset och liksom, du vet, spricker skallen och spricker ögat och bla bla bla. Mm. Men jag vet, det där var nog typ lite så här, det blev så här rättegång och sånt, och det är jobbigt som fan. Och liksom sen efter typ det, folk var packade och sånt, så det var liksom inte tillräckligt mycket vittnesmål och allt sånt. Så att typ efter rättegången, så du vet, jag såg den killen ute på stan, och det blir en jävligt psykisk påfrestning i det där. Alltså du vet så här, jag har aldrig varit lite så här, och inte idag, nu är det så här, fan, när jag ser våld på tv och så, det är skitsamma liksom, så här, allt sånt. Men just under den perioden jag var så jävla skräckslagen och orolig för allting, och liksom skakig och liksom förstörd, och då kände jag typ så här, jag måste liksom dra. Mm. Då flyttade jag till London. Liksom, för jag kände att liksom, jag behövde liksom clean slate mig själv. Och liksom, ja, men vad ska man säga, så här, att man fick liksom dö för att leva. Liksom, det blev väldigt mycket att Jag tror att det där var en sån viktig milstolpe i mig själv. I att våga bara, så här, bara skita i saker med. Bara så här, ja men fan, gör det här livet är så jävla kort ändå. Liksom så här, fan, nu är jag dött en gång så nu kan jag leva. Mm. Typ så. Mm. Men det, jag vet inte. Det är en väldigt konstig period där. Men det har jag inte pratat om innan.
Och honom såg du liksom, har du sett honom när du har varit tillbaka till stan och sådär?
Nej, och så här, det är väl lite det där som man håller sig undan i det där. Men jag vet inte fan, jag är ju inte så sugen på att liksom söka upp det där. Men det är också så fint, det är också så här morsan som var fin i det där. När det blir, trots att det liksom så här, han gjorde det där. Så morsan bara, ja, man vet ju inte vad han har i sin ryggsäck. Det som är väldigt fint att bara säga, ja, han kanske, jag vet inte liksom honom, det fan kanske något fruktansvärt som hänt i hans liv, varför han gjorde så med mig, och så var det bara liksom en slump som gjorde att det blev sliding doors, så det hände med mitt liv på grund av det där. Så att jag vet inte, man kanske ska tacka honom, men jag vet inte fan, det är väldigt weird det där. Jag vet inte, jag kan inte gå runt och liksom vara bitter på en sån sak eller liksom så här, känna liksom så här en ilska i det där, men det är ju tråkigt att det händer och liksom. För mig kanske det var en bra grej. Jag vet inte.
Mm.
I don't know. Liksom, om det inte hade hänt. Man kan inte gå tillbaka och tänka för mycket så. Liksom. Allting kanske har någon sorts mening. Utan att bara låta som en frireligiös pastor i det där.
Mm.
Men det där förändrade väldigt mycket i det där. Och då stack jag iväg helt själv till London. Mm. Och liksom startade band med sådana som jag inte kände och sånt.
Du satte upp en lapp typ. På någon musikaffär eller? Nej.
Nej, jag flyttade till London. Jag hade en kompis då, Dan, som eller kände jag bodde där när jag var liksom i 18-årsåldern. Då kände jag att jag behöver sticka ifrån, och så pratade lite med honom på liksom så här, Messenger eller något sånt. Och så han sa, yeah, we got a room here, mate, if you want to come. Och bara så här, fan, ja, men jag drar. Drar nu. Och så bara var det till så här, yeah, but we don't have the room until typ så här. Until one month eller two month. Men då liksom, bodde jag typ i så här ockuperat hus först. Och sådana här goa italienska gubbar som, det enda de gjorde, de var väl typ så här 40 års åldern. Och bodde ett stort jävla hus i Clapham Common. Men deras hobby var bara att röka gräs hela tiden. De var goa som fan.
Mm.
Men så att, då bodde jag ockuperat hus där ett tag.
Men när du då... Alltså, hade du en tanke liksom om vad livet skulle innehålla fram till den där misshandeln? Och sen att du bytte du riktning, var det så det var?
Ja, men det var, jag kommer ihåg att typ så här, då, jag hade liksom så här spelat in lite så här musik hemma, och så var det den person jag skulle till, skulle på efterfest, och som skulle liksom så här producera lite av musiken. Liksom, jag hade någon idé av att spela in musik och göra en ny skiva liksom så här, i Sverige, och liksom ge en chans där, och hade något sånt sound och var väldigt seriös i det där.
Solo?
Ja, och du vet, hade lärt mig liksom Logic och Fruity Loops och allt sånt, och satt och höll på liksom, och hade blivit manisk i det där. Men sen så när det här hände, så blev det liksom så här, jag vet inte. Jag kanske blev snällare efter det med. Jag liksom, kanske också så här, började få in en sån här don't give a shit attityd i liksom beteenden och sånt. Eller liksom så här, jag vet inte, men också man inte ska bry sig så jävla mycket liksom, om folk eller gå och reta upp sig över andra människor. Det kan jag känna liksom så här, så jag tycker var lite trist i så här Stockholm och sånt, är ju den här att folk kan lägga ner så jävla mycket energi på och gå runt och vara sura på andra uttryck. Alltså så här, att någon kan tycka bara så här, fan vad jag hatar, ja men du vet, jag vet inte, alltså så här. Vi ser om de hatar hurula till exempel. Nu gillar jag hurula som fan. Men om någon bara säger, fan vad är det dåligt med hurula? Bara säger, men fan att du lägger energi på det där. Fan. Mm. Eller vet, hata mello eller hata grejer de ser på tv. Bara säger, men fan, sluta konsumera det du inte tycker om. Men det är väldigt lätt att konsumera någonting man ogillar. För då får du en bekräftelse själv. Men fan, konsumera saker du älskar så liksom mår du bra. Liksom så här, lägg inte tid på att hata saker. Det är liksom bara destruktivt.
För man behöver kanske inte ge dig näring, nej.
Nej, verkligen. Men folk gör gärna det. Att de, det mår ju folk bra utav. Mm. Liksom går runt och hata. Och liksom, jag kan tycka alltså, så här, ur komiskt syfte, liksom så här, sköjer grejen, så är det ju gött att hitta saker och liksom hata för att liksom bara för skoj skull. Mm. Men sen de riktiga känslorna är ju att man bryr sig inte. Alltså så här, det är ju liksom en komisk take på det. Liksom hata liksom hata köer. Men fan, köer fyller sin funktion med.
Men nu är jag kanske eventuellt lite vilse i kronologin här, men jag tänker att det kanske inte spelar så jättestor roll. Men när du då är i London och får den här Andy Bell, som han inte hette. Vad hette han?
Andrew Ross.
Ja, okej. Vad är det som gör att det inte flyger sen då?
Med musiken? Ja, men det gick bra som fan. Alltså, det, alltså, nu låter det som så jävla skit. Men det gick bra och allt sånt. Och det var kul.
Vad hette bandet?
Pippa Maria heter det. Och liksom så här, vi gjorde väl typ så här 150 gig i London och liksom så här England och sånt.
Ja.
Och spelade och liksom fick spela, fan, det var kul. Fan, spelade vi typ så här 3 gånger på Coco eller något sånt. Det var ju liksom drömmen. Vi gick förbi det i början, vi spelade bara så här. Och de är från Ljungby, de andra killarna, de var ju liksom så här svenskar också. Men de var så här, fan vad grymt om någon dag kunde jag få spela på Coco. Och det var liksom på ett sätt målet i det där, att få spela på Coco. Så fick vi spela på Coco. Och det var liksom den feta, nu är det brunt ner, men det var så jävla fett. Och det var liksom så här, någon sorts indie-dröm att få spela där. Och så fick vi göra det. Och så sen, vi hade så jävla kul along the road. Och jag är fortfarande kompisar med dem nu. Och så sen så liksom, ja men, efter ett tag, typ så här, trummisen hoppa av. Och liksom, jag minns också vid någon julafton där, att han typ så här, jag kommer inte tillbaka med det, blir nu lägger vi ner. Och så återigen, då kanske man var upprörd i det, men fan, då hade jag inte varit här. Men det var jävligt, det var en kul upplevelse. Det var, jag ångrar inte det, det var,
men blev det skivinspelningar och sånt?
Ja, vi spelade in vi har några låtar inspelade med, vad hette han, Paul Tipler hette han, som var någon producent som hade också, jag vet inte vilka fan han har spelat in, men lite också några sådana
stora.
Ja, ja. Men det blev också tjafs med honom. Eller att jag är ju för jävla, att jag är också krånglig i det där. Att liksom så här, att jag börjar lägga mig i, trots att han antagligen hade rätt i hur det skulle låta, så började jag bara så, no, that sounds like shit. Håller jag på. Och så sen så skulle vi spela in det själva. Och så började vi spela in i studion hemma i lägenheten istället. Och det blev också någon god låt utav det där. Men sen, fan vad jag hoppar i det där. Men sen, efter det så började jag också snöa in på, vi körde det där liksom så här synt indie sound med såna, ja men det MGMT och liksom Killers synt pad grejs.
Två bra band dock.
Ja, fantastiska. Uff. Men spelade in där och så sen i lägenheten så började snö in på att bara så här, gitarristen Robban, han sa så här, jag kan ju spela saxofon. Och jag bara så här, fan, kan du spela saxofon? Det är klart vi ska göra lite så här Dexys Midnight Runners sound över allting. Så då minns jag hur vi började spela in, du vet, spela om låtarna, och Robban var ju inte så superbra på saxofon, så att han fick stå i typ så här 48 timmar och försöka, du vet, man fick klippa upp saxofonen. Och du vet, jag minns hur Andy kom och lyssnade på musiken, bara, what the fuck is this? It sounds horrible, man. Du vet att han tyckte att det var så jävla dåligt det vi hade gjort. Men att jag hade väl någon sån fix idé att det skulle vara så här pubrockigt och lite i den stil. Men och så sen också, jag var ju också krånglig att under tiden vi höll på att spela in där, så tyckte jag också att så här, fan, ni lägger inte ner tillräckligt mycket tid, så jag startade ett eget soloprojekt under tiden jag hade bandet, så då satt jag och började spela in egna låtar under tiden med, ja, för att jag är dum i huvudet. Jag vet inte fan.
Så, blev det bra?
Nej, jag vet inte. Det är, ibland så är det bara liksom mani i det där. Jag vet inte, jakten på uttryck. Jag vet inte fan om det. Det är så svårt att säga vad som är bra och vad som är dåligt. Ibland så kan man bara så här, bra grej kan också bara handla om liksom hur mycket tid du lägger i någonting. Alltså, det är ju vad människan blir nästan imponerad över. Alltså, när vi ser en sån dans så ser vi som åskådare bara, wow, vilken tid det här lagts ner. Eller när man ser någon sån japansk snidare på TikTok bara skär upp en gurka helt perfekt, så är det bara, wow, fan vad bra det är. Men det som vi nog känner som åskådare bara, wow, tiden. Den här har lagt tid på det. Så att, så är det inom allt. Alltså liksom, vi är imponerade över tid. Vad folk, allting inom konst och skapande handlar ju liksom om uppoffring. Att när man ser någon då har gjort en sån gurksnidning, så känner man bara så här, okej, den här personen har negligerat hela sin familj och sin släkt för att stå och skära en gurka. Pappa, det är mat! Nej, pappa måste vara här i källaren och skära gurka. Så att det är ju liksom... Det är vad man väljer att kunna fokusera på. Och sen eftersom jag är så jävla slarvputte och liksom många tankar överallt samtidigt, vad det nu är för diagnos så jag inte kommer kolla upp. Jag vet inte fan. Det är nog många blandade grejer där i. Men vi får se.
Stalltipset känns väl, men det kanske är för att jag just fick den diagnosen. Men stalltipset är väl ändå ADHD i ditt fall.
Ja, det finns nog en stor risk. Men fan, det där har jag funderat på. Du vet så här, i dagens samhälle. Det här, nu vet jag fan hur mycket du funderar på det här. Dagens samhälle så är det neuropsykiatrisk sjukdom. Där säger man ju då att det är en sjukdom. Men har det alltid varit en sjukdom? Är det verkligen en defekt? Det är det jag funderar på. Alltså så här, eller är det för att samhället är byggt för att det ska vara en defekt? Så att det är en tydlig defekt. För att jag tänker att... Jag har ju flyttat ut i ett hus ute i ingenstans nu. Där det är bara massa problem överallt. Men i problemen så mår jag bra. För jag går upp morgonen och måste lösa det. Jag måste, du vet, så här, fixa mig jävla rören. Eller få igång värmen. Gå ut i trädgården och liksom plantera blommor. Och liksom se så att allting fungerar. Och då är det liksom problemlösning. Och då går jag upp morgonen och har någonting att göra. Så går jag och lägger mig och så är jag trött. Men däremot, om du flyttar till exempel till en... till ett sånt jävla nästan sånt helt nybyggt hus där liksom elen funkar perfekt, du vet, du har grusad uppfart, det är inga blommor att ta hand om, det är eladdstolpe utanför, du bara kopplar in din bil fungerar, det är backsensor och allting, liksom värmen är perfekt, du har värme på golvet, sängarna, det är liksom ingenting som liksom du känner att du behöver hjälpa till som människa. Klart som fan att man mår dåligt då. Liksom en jävla ångest. Bara såhär, nej, här sitter jag och skaffar 72-tums tv. Och på tvn så är det till så här. Det är en scen och det är en film. Och så är det ett par som sitter, en kvinna och en man. Och så har de bråkat. Och så, för att vi ska veta att de är ledsna, så spelas det sorglig musik. Och sen så, vi ska förstå det ännu mer, så regnar det. Och sen så säger de så här, jag är väldigt ledsen just nu. Och då är det bara så här, jag känner mig lite ledsen. Bara säga ja, för att du får allting serverat till dig. Och du tar bort din funktion som människa. Liksom, klart som fan då att ADHD blir en neuropsykiatrisk sjukdom. Att det blir defekt, för att du känner bara så här, okej, den här, nu har jag någonting, så jag måste uttrycka mig hela tiden. Men jag får aldrig användning för det. Så att man bara sitter och skakar och bara så här, fuck, jag vill bara ta livet av mig.
Jag har en annan teori om det där. Och det är ju att när jag växte upp, och även du, då fick man liksom 23 intryck på en dag. Nu får liksom min son 302 000 intryck innan frukost. Och det är väl klart som fan att det är mycket, mycket lättare. Alltså jag menar, när du beskriver ditt liv på landet där, då är det liksom rör, det är värme, det är liksom basala behov som måste lösas liksom. Kanske åka och handla mat eller något liksom. Men det är väldigt basalt, det är väldigt enkelt. Det är liksom, och där,
om jag strippar bort alla skärmar och sånt, då kommer inte jag märka av min ADHD. Jag äter ju medicin för att fortsätta klara av att ha 302 000 intryck i sekunden liksom. Vilket ju är att vi då sätter ett plåster på såret, men vi jobbar absolut inte med orsaken liksom. Så att min take på det här är, vi får för mycket stimuli och vi, precis som du är inne på, vi är för oproduktiva som ras för att vi har det för bekvämt. Jag tror att du är helt rätt på det.
Det är ju det där, alltså så här, nu är det att det blir mer tydligt, att det blir liksom så här, det blir en sjukdom på grund av samhället, men fan är det en sjukdom liksom? Mm. För att det är det som är det svåra, liksom så här, det har väl...
Jag är inte säker på att man beskriver som det dock, utan mer kanske då som ett syndrom eller liksom en personlighetstyp.
För jag känner som att jag stöter på svin mycket folk som är odiagnostiserade också, sen så gör man en sån egen analys i det. Att man bara typ vet, ja men mycket ute på liksom landet och vet så här, fan, de har liksom kanaliserat det på sitt sätt och liksom blir liksom bunder eller liksom något sånt. Men de fungerar så jävla bra i det.
Mm.
Och så man bara säger, fan, de behöver inte medicinerna riktigt i det. Men ibland så kanske man känner bara så här, ah, fan, det här är nog en ångest du känner på grund av det här. Mm. Men,
jag tänker också att det är så här, vi måste ju konstruera det, alltså vi innerstadsmänniskor. Vi måste liksom konstruera ett pass som vi ska göra på gymmet. Och så bockar man av övning efter övning så att säga. Men om vi nu tar analogin att vi istället hade jobbat som... Du har en gård på ena sidan vägen och jag har en andra. Det är så jävla tydligt om vi har tröskat eller inte. Det är superbinärt. Och det tänker jag med så här... Det är ju det som... Alltså vi, ja, men du förstår vad jag menar. Vi måste konstruera det här. För att man ska känna att man ska lösa en uppgift. Liksom.
Ja. Jag tänker så här, de som byggde upp det samhället som vi har nu, det är så sköj take på det. Men liksom, det var, man skulle bygga upp samhället och så hade de ett möte på morgonen. Och de som dök upp var de som inte hade ADHD för att de försov sig och hade något annat. Så det satt bara de inom citattecken... De friska byråkraterna satt där och bara sa till så här, fan, vore det inte jävligt bra om vi bara jobbar 7-4? Och det bara så här, ja, samhället är uppbyggt efter den normativa, de som orkade gå på möten, de som orkade sätta sig med Excel-arken och liksom bygga upp, bara, ja, men det är bara att klippa sig och skaffa ett jävla jobb.
Mm.
Så att då är det klart att om man har någon sorts liksom något som sticker ut jämfört med andra, om det är liksom så här, om det är borderline, bipolär eller autist eller vad det nu är, så är det klart som fan att man blir annorlunda i samhället. Men jag tror alltid att det går att liksom hitta en väg. Eller nu jag antagligen som du med, man har haft jävla tur med sociala skyddsnät och bra kompisar och liksom familj och sånt, och sen om man inte har det så kan det vara jävligt krångligt för en och liksom
Ja visst, att det faktum att du och jag är medelklassungar så att säga, gör förmodligen, vi hade böcker hemma, vi klarade av skolan hyfsat så att man kunde liksom, ja men vi hade kanske inte alla val efter gymnasiet.
Ja, vita medelklassnubbar, fan, vi har liksom, så här, vi har liksom så jävla superkrattat för oss innan,
ja.
Så att det blir lite enklare, vi kan liksom, det är då vi kan sitta i Malou efter tio och säga bara så här, ja, det är min superkraft, bara säga, ja, fan, för oss kanske det är det, för vi har lyxen i det,
ja,
men för andra kan det vara liksom rena jävla helvetet, det är klart. I det där.
Mm. Och det är ju bara att kolla på, jag menar, jag hörde på radion häromdagen att det är liksom 6 gånger så vanligt att man har ADHD på fängelser än i samhället liksom.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack, Allente.
Men du, nu ska vi se. Nu har vi pratat i 1,5 timme och vi har fortfarande liksom... vi har så mycket kvar helt enkelt. Ah. Men då, att komma... Flyttar du hem till Skara efter London? Vi måste
flytta,
komma imorgon.
Flytta hem till Skara och... Fick jobb på Citygross i Skara. Tänk dig det, att man har stått och dratt ladd ifrån folks erigerade penisar. Och har liksom fått testa allting upp och ner. Och hallucinant och det vita guldet och det bruna guldet och allt sånt. Och sen så kom man tillbaks till att sitta i kassa på Citygross. Och liksom få flytta hem till morsan och farsan. Och bo på landet. De bodde på landet och flyttat ut ifrån Skara. Så att man fick cykla till bussen. Och du vet, då söp jag ju rätt mycket. Eller du vet, så här, satt och krökade hemma liksom för att stå ut liksom. Det, nu fattar man väl att liksom, man kanske hade lite issues med det där. Men... Du vet att man blir så spritfet och du vet för att göra någon sån motvals i det där. Jag vet, jag kan bli så här, bara så här, nej nu ska jag fan fula ner mig totalt. Jag klippte riktigt sån så här Gustav Vasa frisyr, gick upp i vikt som fan och satt, du vet, med den, du vet, blåa Citygrosskläden. Jag hade jävligt kul och alla var asgoa. Det var tramsigt som fan att jobba på Citygross och sitta och ringa med högtalartelefon och sådana saker. Men du vet att man stöter på sådana gamla klasskamrater och bara så här, ja fan, du flyttade till London. Du spelar musik där, va? Ja, det gick rätt bra för er väl, eller? Om man bara till så här, ja men du ser liksom, man kommer tillbaka till så här slagen hjälte på något sätt. Mm. Liksom, att man skulle iväg och liksom reach for the stars. Och du vet, ena sekunden så man rökte gräs med MIA och så sen så sitter man och slår in ekologisk lök och bor hemma hos morsan och farsan.
Mm. Kan jättemånga PLU.
Ja. Allting med nio ekologer som börjar 94, vad är det, 90404 ekologiska bananer, tror jag det fortfarande är.
Ja. Härligt. Ja. Och flyttade inte till Stockholm då?
Men det var då, jag jobbade en sommar på City Gross och liksom sparade ihop pengarna. Och så sen så flyttade jag upp till Östbergahöjden tillsammans med min kompis Koffe. Som, han kom och spelade, han flyttade senare till London och spelade kongas och bongotrummor med bandet när det är liksom efter några år. Så kom han dit och bodde ett tag med oss och spelade. Sen så, han hade jobbat då på Norra Brunn. Men så flyttade jag upp till Stockholm tillsammans med honom och en polis som heter Falken. Så bodde vi i något sort litet kollektiv i Östbergahöjden. Och då började jag jobba, då var jag också arbetslös, men då fick jag jobb via en kompis som så här jobba som byggarbetare. Och här, jag har aldrig jobbat som byggarbetare innan eller något sånt. Men jag skulle riva något jävla... vad var det, något rum? någon toalett? Fick jag jobba med någon estnisk byggfirma där? Ja, det var ju också en upplevelse i sig.
Hade du liksom, ville du tillbaka till musiken då? Höll du på med den?
Ja. Alltså jag det var det enda jag också höll på med. Jag köpte ju bara massa så här musikprylar och liksom försökte bygga. Hela tiden har det varit så här trial and error, för att till slut så blir man ju bara själv och försöker hitta liksom olika vägar hur man ska kunna göra livespelningar. För att göra det själv och liksom spela musik och spela in och höll på hela tiden.
Var det då du blev duktig på det här med att loopa grejer och så?
Ja, det var nog i nästan under den perioden. Men det var väldigt mycket jag byggde för att kunna göra allting själv. Mm. Och liksom, då var det mer att jag satt via Logic och försökte göra liksom... Hade liksom inte räknat ut det än. Men väldigt mycket så att man byggde ihop olika syntar och liksom försökte räkna ut det. Det är fortfarande i en förvirringsstadie för att man fattar liksom inte det. Och liksom, återigen så... Det där med att hade man haft en lärare som hade sagt till mig, men man försökte hitta sin egna väg i det.
Mm.
Det blev väl krångligt.
Och från svart jobb då på Strandvägen och riva badrum till att faktiskt börja jobba i mediasvängen?
Ja, det var nog, alltså så här, jag satt, började jobba i Strandvägen och sen så var det ut i Täby centrum, skulle jobba där och du vet, Östbergahöjden ligger på andra sidan stan, så att jag fick gå upp liksom så här, hur jävla tidigt som helst, så det är fruktansvärt. Och liksom, jag käkade nog bara till så här, jag tror att till lunch käkade varje dag en burk keso och ett äpple, så jag vägde väl till så här 57 kilo eller något sånt, jag är typ 1,78, så det var ju liksom så här skinn och ben, för det var lite så här att jag hade varit lite så här spritfet när jag flyttade upp och liksom hade lite issues med det där, så att liksom så här, så jag käkade äpple och keso, och sen minns jag till kväll så måste jag käka bara någon jävla broccolisoppa liksom.
Mm.
Och du vet, liksom, jag vet inte om man så här, bestraffar sig själv för att liksom så här, för att man är en sån jävla fuck up liksom, så här, du vet, något så maniskt, bara också så här, trycka in kroppen i bara så här, fan du ska liksom purify yourself, jag vet inte fan, men det är något så här, för att må bra i skallen så försöker man bara trycka ner sig själv. Man är liksom ondskefull mot sig själv, något sorts självhat. Jag vet inte fan.
Men det låter som anorexi helt enkelt.
Ja, men det kanske är något sånt. Men det är, vet inte fan. Men det kanske det också var. Jag vet inte fan, men det är liksom, man krånglar med sig själv och sånt där. Och liksom... Jag minns att jag åkte hemifrån Täby centrum och jobbat här i några månader. Du vet, satt så här... Jag var så jävla dålig. Så fruktansvärt dålig på att göra allting. Alla var så jävla duktiga. Och de, liksom, jag blev liksom så här laughing stock på något sätt. Och det var liksom så här, lite så här, du vet, lite så här politiska issues med vad, när man diskuterade att liksom så här, några så här, du vet, man står och diskuterar med sådana som förnekar förintelsen och sådana, när man jobbar liksom. Och det är liksom frustrerande i det där. Ja, fan, om man försöker liksom, när det blir för många som går emot den, då blir man själv idioten i det. Bara så här, hur fan kan du tro på det där? Eller det är helt omöjligt. Man bara säger, men fan. Man blir frustrerad, du vet, åkte hem på den här bussen hela tiden och satt och fan fucking grät. Grät hela tiden på bussen hem. Och kommer liksom till Östberga höjden, huset i lägenheten där. Och du vet, man är super failure liksom. Och här är jag väl typ så här 25 och sånt. Men då var det då Koffe som jobbar med, som jobbade på Norra Brunn, som berättade till sig, ja, men det är en som slutar nu i garderoben på Norra Brunn. Bara så här, fan, ska du inte börja jobba där, för du mår ju inte bra. Jag bara så här, fan, jag vet inte, du vet, man vill gå sin egna väg och hålla på och krångla, och man bara till så här, men fan, ja, men nu har jag det här jobbet, bara så här, fan, det där är bara deltid på Norra Brunn. Och så sen hoppade in på Norra Brunn för att testa en gång, och du vet, det var så jävla mysigt och liksom så här, fan, så får kolla på stand-up och liksom hänga i jacka, var ju liksom inte, det här var ju inte så krångligt. Och sen så hade jag ju stått i baren, alltså bara så här, fan, vill inte testa att stå i baren också. Så att då var det som tur var en som jobbade i baren där, Michaela, som slutade, fick jag hoppa in och stå i baren där, och liksom alla var så jävla schyssta, det var väldigt så här familjärt. Och liksom, fan, bara få se folk stå och köra stand-up. Och jag stod ju, fortsatte jobba där, men att få se, jag hade kollat på så här mycket stand-up och sånt, amerikansk stand-up och sånt som yngre, liksom brittisk stand-up och sånt. Men väldigt dålig koll på det svenska, men jag visste ju om alla liksom så här, Reborg och liksom Glans och Schiffer och liksom sånt, men det var så många nya namn som jag aldrig hade hört talas om och liksom.
Vilka tyckte du bäst om där i början?
Ja, men jag tyckte fan, jag gillade, det låter så jävla, men jag gillade alla, för att alla liksom bidrog till sitt. Alltså vissa var ju typ bara wow, alltså så här, jag vet inte fan, men att man blev så chockad över så här Dominic Hansel, som man tyckte bara så här, fan vad weirdness. Det tyckte jag var liksom fascinerande, jag såg honom de första gångerna. Sen självklart så här, fan, Wahlbeck tyckte jag ju var sköj som fan liksom. Jag tyckte att det var så jävla konstigt. Så håller jag väl inte med allting vad Wahlbeck tycker privat, men alltså, när jag såg honom på scenen tyckte jag att det var så här, fan, det där är liksom flip deluxe.
Mm. Han är väldigt skicklig.
Ja, och det är liksom knasigt, det är svårt att räkna ut, det är oberäknat liksom, fan. Men när jag stod där, alltså, för Petter Bristav var också en bra kompis som hade jobbat liksom på Brunnen och sånt, och sen jobbade med stand-upen och sånt och körde där och sånt. Han sa ju det så här, du kommer tröttna efter en vecka och kolla på allting. Men typ så här, fan, jag vet inte, jag jobbade väl där så här tre, fyra år eller något sånt. Och du vet, varenda dag så stod jag liksom, jag stod och kollade på allting. Liksom, det var väl en bra skola i sig, men jag tyckte att allting var så jävla kul och liksom så här. Jag var fascinerad över det där. Mm. Det var liksom en lyx i det.
Men liksom var det så här, för vi började lite i det här med att du liksom på någon sätt har blivit komiker, men känd, alltså, vill du upp där själv?
Jag vet inte riktigt, alltså så här. Har jag alltid hållit på att så här tramsat och sköjat och sånt, och så jag stod i köket och tramsade, det var väl, och sköjade med komikerna, och du vet, så här, man kom bara så här, men fan, kanske man kan skriva så här, och liksom jag fattar ju inte det själv, men nu fattar jag liksom att det var liksom så här, att det är så man skriver, att liksom så här, att det blir liksom rutiner i sig att man sa det. Men sen så var det väl typ att de sa så här, men du borde köra själv. Du vet, så här, att de pushade in till att börja köra stand-up och liksom så här, fan, gå upp på scen och kör. Alla var ju jävligt schyssta i det där, att liksom pusha. Schiffert var ju asschysst i det där. Och liksom, ja, men alla, men Schiffert var verkligen sån som pushade in till att börja köra. Mm. Liksom, så är jag väldigt tacksam för. Men sen fan Äl och Nisse och alla. Alltså, fick en till att våga i det där. Mm. Schiffer minns jag sa så jävla, du vet så här, Ska du inte testa att köra då? Bara så här, ah, fan jag vet inte. Jag är nojig för bla bla. Nej, men du kan göra som du vill alltså. Du kan gå upp och köra, så kan du stå kvar här och moppa, så kan du gå runt och säga vad du gnälla på de andra komikerna bla bla, eller så kan du köra. Jag bara, fan. Ja, han har rätt. Och så sen så det blir väl så wake up call att man kan gå runt och tycka till om man inte kör själv liksom.
Mm. Vad var ditt första gig någonstans?
Big Band. Mm. Big Band var första gigget, och det här var ju liksom, vad är det typ nu, 11 år sedan eller något sånt, att man gick upp. Nu är det väl, nu pratar jag asmånga med publiken och sånt, liksom det är väl någon sorts hype i det där kan man väl säga, men fan, jag gick upp första gigget och bara gick upp och vet, körde material, men jag kunde liksom inte stänga av att publiken bara ta in rummet, så jag liksom gick upp och babblade med publiken samtidigt. Så första gigget gick ändå rätt bra, sen andra gigget gick katastrofalt. Det var ju liksom bombegig deluxe, och då känner man på den här fruktansvärda smärtan som blir liksom fysisk över ett bombegig. Men då är det också bara den där, man har för liksom, jag tror att alltså man har stått på scen med musiken och sånt, så har man ändå liksom, man har gjort det innan. Så att det är ju, man vet ju att det är bara fan upp och köra igen, och sen jag vet inte fan, men då började, ja.
Och också att man väldigt, väldigt sällan dör. Även om det går åt piss.
Men det är intressant i början då, de där första giggarna, då är det liksom så här, alla en släkt och vänner, och du vet, man har så mycket kompisar när man börjar. Privata kompisar. Och sen ju mer man håller på, så bara man känner att fan, nu kommer de inte kolla på en när det går bra. Mm. De tröttnar.
Du, vi har pratat så himla länge. Det är ju underbart. Men
vi har inte ens börjat komma till, vi är vid the dog days.
Ja, lite så, ja.
Det är precis. Det bästa, dog days är det man älskar.
Ja, man saknar ju Thomas Andersson vis podcast Hundåren. Där hade det varit intressant att höra dig.
Ja, det hade varit, ett år hade vi fått sitta och spela in. Hela mitt liv är dog days.
Men du, när, för där, det där är ju intressant. När kände du att det lyfte då?
Åh, fan, jag tror det var då Anders Sparring och Nisse Hallberg hade en stand-up-klubb på Hornstull. Och Nisse var ju så jävla schysst i det där, bara så här, du kan komma ner och få göra precis vad du vill. För att jag har gjort lite så här weird, och jag hade spelat in lite så här sketcher och sånt, och gjorde jag också mycket. Så att då fick jag komma ner, och då var jag liksom någon blind Bob Dylan eller något sånt. Jag gjorde någon så här Bob Dylan-låt. Och var helt fri, och folk skrattade i att jag fick göra liksom, gjorde bara någon knasighet. Mm. Och det var så jävla förlösande, att bara, wow, det här var inte stand-up, men man fick vara sköj på scenen. Och Nisse då och Anders sa så här, ja men fan, du får komma tillbaks hur mycket du vill på den här klubben och liksom göra liksom vad du känner för. Och där kände jag att friheten började. Jag liksom fick göra liksom väldigt mycket så här ish performance art.
Precis.
Skoj.
Mm. Jag kommer ju aldrig glömma det där. Vi var på det här med din unicitet. Och jag kommer ju nog aldrig glömma det faktum när, att du liksom, istället för att köra stand-up, åt sill bara. Och det var ju fantastiskt.
Ah, härligt.
Ja.
Vad glad jag blir.
Ja, men då känns det ändå som att jag var en early adopter med dig.
Ah, ja, verkligen, mm. Verkligen.
Och speaking of which då, det faktum att du har liksom tröskat på i typ 11 år med stand-up.
Ah.
Och liksom, ja men, turnerat mycket och så vidare. Och så går du och liksom tar svenska folket med storm i just bäst i test. Finns det ett mått av så här, men vad fan, kunde ni inte bara kommit med mina gig istället? Förstår du vad jag menar?
Nej, inte riktigt. Förklara igen.
Nej, men jag bara tänker att du är liksom just nu, du är ju väldigt älskad, tänker jag. Du upplever något slags hype. Men det känns inte, alltså det är snarare för bäst i test än för dina liksom gig som folk känner igen dig.
Ja, då, Ja, men det där är liksom, jag är ju supertacksam i att få vara med i sånt där. Men också det där, det känns som att folk kommer att kolla på giggen nu, och det, liksom, självklart så är det stor skillnad från liksom så här bäst i test, att liksom så här, för stand-up är väl kanske lite mer för vuxna på ett helt annat sätt, liksom, det är ju grövre liksom, och liksom sånt. Men nej, fan, jag känner liksom så här, jag har kört så pass lång tid så jag är liksom, jag är trygg i liksom med det jag gör på scenen. Att det hade nog varit jobbigare om, för jag var bäst i test och liksom inte kört stand-up en så pass lång tid som jag har gjort, eller vad man nu ska kalla det, om det är stand-up. Jag vågar knappt säga att det är stand-up, för det blir ju sådana som är stand-up. Det där är inte stand-up.
Men, puritanerna blir så.
Ja,
blir de det på riktigt?
De var nog det i början. I början hade jag ju själv issues med det där, att folk liksom hade sina fixa idéer i det, fast sen, vad fan. Gör det på mitt sätt och kallar det för stand-up, så blir det väl stand-up. Vad fan, Lenny Bruce och sånt sjöng ju också sånt på scenen.
Andy Kaufman.
Ja, alltså liksom så här, fan, Steve Martin, och sen så är det liksom, sen så kommer liksom Jerry Seinfeld och säga att det är stand-up, sen så kommer Louis C.K. säga att det är stand-up, sen du vet, allting är en del av sin tid liksom. Det är som med konst, det är bara att ha en pensel så kan du liksom, vem bestämmer. Men hur som helst, nej, men det är nog skönt att liksom så här. Det hade nu varit asjobbigt om folk visste vem man var, man inte liksom hade någonting. Och då, jag förstår de människorna som behöver liksom kanske göra. Jag har en lyx till att kunna tacka nej till saker. För att liksom stå på scen och stand-up är liksom, det är, om man nu ska, jag tycker att det är asjobbigt att kalla det ens för jobb, för jag tycker att det är liksom, jag har haft riktiga jobb och jag vet vad riktiga jobb innebär. Det här är något annat, men det har tagit kraft och tid och liksom uppoffring av fan släkt och vänner och liksom.
Du har stått i källaren och skurit gurka, så att säga.
Ja, det kan man lugnt säga. Men att få köra det här nu känns som en så jävla, ja, jag är tacksam, och att folk kommer och kollar och liksom, folk är schyssta och liksom förstår en. Det är nog liksom så här, en jakt på en sorts förståelse också, att det är så här, nu på förut har jag varit jävligt bara så här, att det kanske varit weird och bara så här, fan, han var lite konstig. Nu är fan folk, tack vare som bäst i test och sånt liksom, att folk är liksom accepterande i det. Folk är så jävla schyssta när man träffar dem på stan. Och liksom, och jag älskar det. Jag har alltid gått runt och så babblat med folk i butiker och liksom sånt, och varit lite så här, kanske lite weird i det där. Men nu är fan mig, nu, nu vet ju folk lite vem man är, så att nu är det inte lika konstigt. Så det är ju skönt. Jag tycker att det, jag tycker inte det att något jobbigt med att folk kommer fram eller liksom så här, tar bilder eller liksom babblar eller något sånt. Fan, det där är liksom, det är ju en del utav när man tackar ja till ett sånt program, att det är liksom en del av offentlighet. Mm. Liksom, det är också någon sorts, jag vet inte, en uppoffring. Och jag känner mig så här, jag är rätt så trygg i livet vem jag är, och liksom folk är schyssta med det där.
Mm. Det låter lite grann mellan raderna, det har jag hört i andra intervjuer också, som att det liksom, kanske framförallt under London-eran, men det var mycket stök, det var kanske inte bara alkohol utan, du sa det själv för en stund sedan. Har du varit rädd för att liksom fastna i det där pisset, eller har du rent av gjort det?
Nej, men jag vet nog inte om jag har gjort det eller inte, alltså, så här, återigen, det är liksom så här, haft sociala skyddsnät i det där, haft jävligt tur och liksom, vi har gjort det för att det var skoj. Och sen så liksom så här, alkohol är liksom, det var skoj med liksom så här, droger är också, det har ju sina också kul grejer, alltså.
Det där får stå för dig.
Ja, men det finns ju självklart, alltså, jag kan tycka så här, kokain och sånt, det finns ingenting som är liksom, det är ju en sån osäkerhetsdrog som är liksom fruktansvärd på så många sätt. Det är också så här, självklart man mår väl liksom bra i det där, men fan, jag är inte så jävla sugen på det här längre. Jag känner att jag är liksom så här, man är självsäker i det, så man behöver ha det. Det är något som är så tråkigt med liksom så här, i Stockholm de här stödepåserna som är liksom höga på kokain. Liksom, de är så jävla spelat sociala. Liksom så här, att de är intresserade fast det är liksom bara... Det är ju liksom att alltså folk drar i sig något sorts socialt och liksom... Det är något... jag är inte så jävla fascinerad över det. Det är liksom kemiskt hittar på. Men fan, att hålla sig vaken är väl bra. Men nu för tiden, fan, jag har inte tagit droger på väldigt länge.
Du, jag får... nu inser jag så här, jag håller på att bli sen med min lunch med Ossi Bonde.
Oj, vem är Ossi Bonde?
Halva John Ossi, va?
Aha.
Men jag vill ändå ställa en sista, eller ett par sista frågor.
Shoot.
Jag kanske läser in lite mycket, men jag får bilden av att du liksom, för det känns ju som att det då över de senaste åren kanske framförallt varit högt tempo i ditt liv. Liksom.
Ah, ja.
Du har varit ute mycket på vägarna och så vidare. Men jag får lite bilden av att du är så här, längtar efter att sakta ner, bilda familj, sådana grejer. Stämmer det? Ska du göra en liten Tinder-bio?
Jag vet inte, Tinder har jag, men jag vet inte fan. Alltså jag är syskonbarn, mina syskonbarn älskar jag så jävla mycket, de kan liksom fly ifrån. Men jag vet att jag är liksom så här... Jag har ju några sorts jävla issues med att jag är ibland inte närvarande och liksom gör saker så jag kan liksom försvinna iväg. Så att jag vet inte om jag skulle bli en så pass bra förälder i det där. Eller liksom, så här, eller liksom bra i förhållande heller. Liksom att jag är dålig på att anpassa mig efter andra människor. Och liksom, det är liksom inte... det är samtidigt som att det är liksom... egoistiskt så kan jag väl se att det finns någon empati där, för jag vill liksom inte utsätta andra människor för mig själv. Jag liksom så här, självhatet är så pass starkt och det är så alltså så här, grejerna som jag tycker är kass som jag gör, tycker jag själv att det är kass och det är dåligt och det är slarvigt och liksom jag är en oskön människa. Jag tycker liksom att jag kan vara jobbig att vara med mig själv. Alltså det är väl därför jag håller på och flyr hela tiden. Men att trappa ner, jag vet inte fan, nu har jag skaffat något hus ingenstans i liksom Ödeshög ute på landet. Jag har flyttat från Stockholm för jag var liksom så här, jag var lite trött på liksom att Stockholm och bo i lägenhet här blir också klaustrofobiskt och alla liksom så här. Det finns ju väldigt mycket så här, att umgås med människor, det blir liksom att umgås med människor är ju att sitta och podda med folk. Det är så här vi umgås här. Liksom. Hur mår du egentligen? Det är då man får öppna upp. Eller så går folk och pratar med sina terapeuter och det enda gången. Och sen så man ska prata privat med sina kompisar, bara så här, kan jag prata mina känslor? Nej, det där får du ta med din terapeut. Så man får liksom paniken i det där. Men nu när jag har flyttat ut på landet känner jag bara så här, fan... Jag kan liksom, jag kan gå runt utan hörlurar. Du har pratat om det där, men jag också bara koppla ur liksom och bara vara i sig själv och påta i en trädgård och liksom det är ju någonting att sätta upp fågelholkar och sen så är jag ute på turné liksom så här 5 dagar i veckan och liksom få träffa folk och liksom uttrycka mig och sen så får man bara komma hem till ingenting och bara liksom vara för sig själv isolerad. Alltså det är någonting, going back to the farm är väldigt skönt i det. Att slippa liksom komma till Stockholm och så få ett telefonsamtal. Men vad fan hade hon på sig på Ellegalan? Bara så, men fan, jag bryr mig egentligen inte. Men sen så rycks man med och man ska tycka någonting om någonting som är så jävla oväsentligt att man ska göra ner eller göra upp någon. Så, men jag vet inte fan, det är väl någon sorts sökande på att varva ner och bygga någon sorts jävla oas och bara maniskt göra något crazy. Liksom, jag vet inte, det låter så jävla sjukt att bygga sitt egna universum, men det är ju det man jagar liksom, så att för att i ens egna universum då blir det liksom ens egna regler och man skapar en sorts frihet vad som är liksom alltså man bygger sin egna konstform att liksom, det var någon som sa väldigt fint så jag blev väldigt glad när någon hade filmat någonting och så sa han så här, det där är väldigt Henrik Nyblomskt. Och jag bara så här, fan, det där blir jag glad över att det finns liksom en stil i det. Och då är det väl det universum man vill bygga, men sen får vi se med familj och sånt, jag vet inte. Om någon kan stå ut med mig.
Men du, vill du liksom vill har du något mål?
Jag har nog inte alltså så här, att kunna fortsätta göra det liksom och, det är nog det enda, bara liksom pusha mig själv i det. Men ingen så här bara, oh, jag vill göra en film eller göra en skiva. Jag tycker så här, fan, man spottar ut sig skivor hela tiden och bara gör på sitt sätt och liksom målar på, men liksom ingen så här bara, okej, den här dunderutställningen är liksom någon sorts lista i någonting. Men jakten på att försöka bara må bra, tror jag. Så det är väl det som börjar hitta liksom så här, man kanaliserar en väg för att inte liksom vakna upp med ångest eller liksom så här vilja ta livet av sig. Det är väl liksom, det är väl jakten på något sätt. Och nu med det här huset är liksom ett sätt att försöka hitta och må bättre och så, liksom, och få kunna vara sig själv i att liksom mindre och mindre skådespela vem man är som, det är väl det är som jag tror att alla människor, det är en jävla lyx att försöka söka sig dit, att man, och inte så här bara säga, jag vill bara kunna säga exakt vad jag tycker bara för jävlas med folk, men bara fan kunna liksom vara till lags med sig själv och liksom vara snällare mot sig själv. Jag vet inte, det är väl det som är någon sorts jakt, att kanske sluta hata sig själv så jävla mycket. Mm.
Det finns inte så mycket att hata dig själv för, tycker jag. Du är väldigt älskvärd, Henrik.
Vad snäll du är, vad snäll du är. Detsamma, detsamma.
Tack så hemskt mycket för din tid, hörru.
Tack för att jag fick komma.
Efter intervjun sa Henrik Nyblom, ja, vi hann ju knappt mer de senaste 10 åren. Så vill du som lyssnare att han ska komma tillbaka, ja, men hör då av dig på Instagram till exempel. Svara där gör jag, Kristoffer Triumf, men Värvet görs ju också av producent Ninni Westin och ges ut av Acast. Jag hoppas din sommar är fantastisk och vi hörs ju om mindre än en vecka, för nu finns det sommarvikarier. Missa inte dem, men först ut ikväll i Götet med Carl Stanley och Henrik Nyblom. Tack för idag!
Det blev en gås med trojtiken på paddan. Sen kom Dageby med afghan han köpt av Hassan. Oldsbergen jäven hade fullt ställ. Han bunkade på Lisebergskaninen samtidigt som Lotta Engberg. Till slut spydde jag ner från Brumsen vid Casino Cosmopol. Fan! Och Martin Elisson har dåligt hypnol.
Ute kväll i Götet, du vet vi försökte, men allting skit sig, så nu sitter vi själva på vagnen med sorgen och skammen. Nu drar vi hem och runkar.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.